Vi dyker ner i årets naturböcker bland ejdrar, vedsvampar, harrelationer, jättemaneter, urtidsvärdar och mycket mer. Det här är Naturmorgon från den 6 december 2025. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Karin Gyllenklev heter jag och det har blivit dags för avsnittet där vi gör naturutflykter utan att sticka näsan utanför dörren. Vårt årliga bokprogram, en decembertradition där vi hänger oss åt de nya naturböckerna som släppts under året. Och här i studion har vi ett glatt gäng, eller?
Mm. Ja,
jätteglada är vi.
Vi har
Jenny Berntsson Djurvall,
Lisa Henkov,
Jocke Lindvall.
Med gäddslips.
Med gäddslips, ja. Jajamän.
Det är en t-shirt som det liksom hänger ner en gädda rakt ner.
Ja, det är som ett tryck av en gädda, ja. Dagen till ära.
Väldigt festligt. Och så har vi också
Helena Söderlund.
Ja, härligt. Och i studion har vi ju ett gottebord uppdukat. Det är skumtomtar och små saffransbullar och en ljusslinga som slingrar sig över hela kalaset. Och så har vi, hörni, böcker. Vad är du mest sugen på, Helena? Skumtomte eller bok?
Bok.
Ja, bra.
Tur. Ja.
Även om det här är ett ovanligt upplägg på ett naturmorgonprogram, vi ska bara prata böcker, så är ju vissa saker sig lika, som att man kan höra av sig till oss under morgonen. Du kanske själv, du som lyssnar, har läst någon bra naturbok som du vill tipsa om. Var hör man av sig då, Lisa?
naturmorgon@sr.se.
Ja. Finns det fler alternativ?
Ja, det är klart det gör.
Sociala medier.
Ja. Facebook och Instagram, ja, då sådana där.
Man kan höra av sig på det vis man vill. Man kan också skicka ett vykort, men den adressen tar vi lite senare i programmet. Ja, hörni.
Så att hinna få med det också.
Ja, men nu ska vi börja med böckerna.
Fax.
Faxnumret tar vi sen, inte. Vi har ju försökt skapa någon struktur här och sorterat in alla böcker under teman. Och jag tänker att den första bokhögen vi ska ta oss an är på tema djur som inte är fåglar. Det är alltid mycket böcker om fåglar, men nu tar vi alltså de här som inte är om fåglar. Jag tänker vi börjar taggigt. Jocke.
Ja, och då har jag läst en bok som heter Igelkottens förunderliga värld av Marie Dacke. Och så är det en fin igelkott på framsidan här då.
Väldigt ihopkurad.
Ja, men jag ska berätta varför den ser ut så där lite senare. Och Marie Dacke, hon är ju professor i sinnesbiologi vid Lunds universitet och har skrivit den här boken. Och mycket av det hon skriver om, det är liksom egenupplevda upplevelser, för hon har igelkottar hemma på sin trädgård. Och sen hon är ju forskare och har liksom kartlagt, mätt och vägt och berättar jättespännande om igelkotten då. Och alltså det står typ allt man behöver veta, tror jag, om igelkottar på de här 150 sidorna. Till exempel, det finns 19 beskrivna arter av igelkottar. De är två grupper. Den ena gruppen heter råttigelkottar. Det låter inte så himla mysigt. Och de är mjuka, de har liksom inte den här taggiga pälsen, utan mjuk päls och en lång svans. Och sen så är det då gruppen igelkottar med taggiga, så här som våra ser ut, men det finns massa olika arter.
Finns de i hela världen? Alltså igel, så här taggiga bollar?
Inte i hela världen, utan Nej. Det skiljer sig lite. Det finns ju då de här råttigelkottarna också på vissa ställen, men på många ställen så finns det igelkottar i olika varianter som också faktiskt har blivit bekymmer på, alltså dit man har fraktat igelkottar, till exempel Nya Zeeland och yttre hybriderna, och där försöker man istället få göra åtgärder för att bevara dem. Som vi gör hemma så försöker man bli av med dem på olika sätt. Man kan läsa om hur taggarna funkar, att de kan liksom rikta dem mot olika håll. Och just den här bilden då, det ser ut som att den ligger och sover och liksom kurar ihop sig. Den ser nästan lite AI-manipulerad ut. Den är otroligt söt, den liksom ligger på ryggen och sen så taggarna runt sig så här då. Och det är så de försvarar sig. Hon beskriver det som en gympapåse, ni vet, sån här gammaldags gympapåse. De bara liksom drar ihop skinnet och sen så är det bara det lilla ansiktet som är framme. Jättehäftigt. Hon skriver om den här roliga igelkottsparningsdansen som vi har berättat om tidigare i Naturmorgon, och massa tips hur man kan liksom åtgärda för att förbättra för igelkotten hemma i sin trädgård. Ja, en rolig bok att läsa.
Igelkottens förunderliga värld av Marie Dacke alltså. Jenny, nu ska det handla om en
hare.
En hare?
Ja, också en inte fågel ju. Nej, men jag läste den här, en essä som heter Haren och jag av Chloe Dalton. Jag började läsa den lite skeptiskt. Det är en person som inte tidigare lagt märke till naturen och har rusat runt i sitt urbana, viktiga liv. Hon är utrikespolitisk expert på och rådgivare på det brittiska parlamentet och skriver tal och sånt åt politiker. Och sen så blir det pandemi och hon flyttar till landet och så blir hon så himla, ni vet, jag blev lite irriterad över upplägget. Men jag släppte det snabbt, för sen blir det en bladvändare. Hon får i och för sig då det lite felaktiga rådet när hon råkar kliva över en harpalt som på riktigt verkar ha blivit övergiven. Att typ att en hund har flyttat på den eller något. Hon hör ett drama. Och så ringer hon en naturvårdare som säger att man kan inte röra den, för då kan man inte släppa tillbaka den, för mammor överger däggdjur om de luktar människa, vilket ju är en myt. Vilket fall. Hon blir med hare, men vill att den ändå ska behålla sitt vilda harliv. Hon tänker bara ta hand om den så lite som möjligt, men så att den klarar sig och sen ska den få leva som vild. Men haren har ju nu bildat revir där hon bor ju. I hennes hem och i hennes trädgård. Så att veckorna och månaderna och åren går. Haren lever sida vid sida med henne. Den får ungar sida vid sida med henne. Hon får ju ett tillfälle att studera hare som typ ingen annan. Hon inser också att de som kan mycket om harar är ju till exempel jägare. Och litteraturen kan berätta om hur man jagar en hare eller hur man tillagar en hare, men annars är det mycket som man inte vet, därför att harar är väldigt svåra att hålla tama. Man kan inte ha dem i bur, då typ dör de av alltså hjärtat slår så att de det är stressen liksom. De måste springa, hoppa och sådana grejer. Hon kan närstudera den där harens finaste små penselhår. Hon lär sig mycket om också, liksom, vad finns det mer för harar i världen. Hon börjar se landskapet genom en hares blick och blir lite naturvårdare. Gud, vi måste ju ha mer av ditten och datten i landskapet här. Och börja se andra arter i landskapet också. Hon gör en förvandling som är fantastisk, skulle jag säga. Och det blir ju också då en bok i det lilla om hur vi människor påverkar landskapet. Jag tycker det är en jättefin bok. Och en sak som slår mig. Det enda en hare lämnar efter sig, det är en fläck tillplattat gräs som vinden snart lyfter upp och suddar bort. De gräver ju inte ens några bohålor liksom. Ja, jag tycker det är en jättefin bok och en bladvändare och bra litteratur, bra skriven. Och det är alltså Haren och jag av Chloe Dalton.
Fin framsida. Det är
jättefin har. Andra möten som gjort intryck, det har du framför dig, Helena?
Ja, jag har en bok som heter Folk och fjärilar. Skriven av Mikael Skalstad. Och Mikael Skalstad, han är från Värmland. Han är fotograf och fjärilsfantast och han har varit med i Naturmorgon förut.
Jag hör honom själv läsa den här boken nu.
Ja, jag hör den värmländska dialekten där, precis.
Och, en grön snabbvinge på namnsidan.
Ja, det är det. Och den heter Folk och fjärilar, det är precis vad det är. Det är fjärilar, alltså det är bilder, jättefina bilder på fjärilar. Men det är också folk, alltså människor som han har mött genom fjärilarna. Och då är det både människor i litteraturen, i historien ska jag säga, som han har läst sig till och liksom lär känna, som till exempel Emma Sarah Hutchinson, som var en självlärd engelsk fjärilsforskare, så studerade hagtornsmalmätare under 31 år. Spännande att läsa om alla de här människorna, och även det kan också vara typ så här Gunvor och Lullan som man träffar över en brun gräsfjäril i Mölnbacka. Så att här och nu som man träffar genom fjärilarna. Jättefin bok.
Det låter supermysigt.
Ja, mysigt.
Är det sådär också som man lär känna en ny historisk person, så man, åh, här är något jag måste läsa mer.
Mycket kvinnliga entomologer i historien som man får lära sig.
Åh, vad roligt. Det är ju lite sällsynt annars.
Ja.
Kul.
Folk och fjärilar. En annan bok här i djurhögen handlar om ett mytomspunnet däggdjur. Fladdermusen, hörrni. Det där var gråskimlig fladdermus som vi hörde. Lite modifierad för våra människorons skull. Detta apropå då boken som jag har här. Fladdermöss, fakta och myter. Det är Bengt-Erik Engholm som har skrivit den. Och ni kanske minns för några år sedan så kom Korpen, fakta och myter. Som vi hade med här i bokpratet. Men nu är det alltså fladdermössens tur. För visst finns det myter om dem, skräcksymboler, blodsugare med magiskt blod. Vill du att någon ska bli störtkär i dig? Ge dem fladdermusblod, till exempel.
Alltså, det visste inte jag.
Har ni drömt om fladdermöss i natt?
Nej,
vad bra. För det är inte bra att göra det.
Vad händer då?
Ja, det får man veta om man läser det. Nej, men det händer något inte bra, helt enkelt, Jocke. Jaha. Valfritt inte bra.
Okej, ja, inte bra.
Ja. Blandat med detta så är det ju då också en stor portion fakta i den här boken. Den riktar sig till 9-12-åringar. Men jag lärde mig nya saker. Som att det till exempel är fladdermöss. Vi har att tacka för bananer, avokado och dadlar.
Mm. Vad menar du?
De är pollinerare. Mm. Och att de pratar bebisspråk med sina ungar. Gulligt. Mm. Och att världens minsta fladdermus, den finns i Thailand. Trynfladdermusen, 3 centimeter.
Mm. Nej!
Den kallas humlefladdermus också för den är så liten. Så himla gulligt.
Ja.
Så det är lite saker man kan lära sig i fladdermus, fakta och myter. En sista här i den här högen innan vi lämnar djurriket för en stund. Nu ska vi ut och resa.
Har ni listat ut vad det är som låter?
Nej, men det låter mysigt och lite läskigt.
Lite exotiskt.
Ja, det här är en inspelning från Sydafrika och det är hyena som ylar och hyener har jättemycket olika ljud. Och jag tänkte att den får vara en liten ingång i Nina Burtons bok De vandrande djurens värld, som är en essäbok som har handlar om en upptäcktsfärd mellan ishav, savann och stängsel har hon skrivit. Så att hon har alltså tagit sitt barndomsintresse för djur och utvecklar det i den här boken med en sån, jag vet inte vad det är som gör det, man sugs in. Hon träffar hyenan, just hyenan träffar hon i en djurpark, så den är bakom stängsel. Och så sen så beskriver hon ju hyenans fantastiska sociala liv och olika fakta om hyenan, både från liksom litteratur och från forskning. Och hon har så mycket hon lägger in samtidigt som hon väver in sin egen nyfikenhet, sina egna resor. Och tar sig runt upp till ishavet och träffar på valar, såna här valsafari. Många valsafari blir det och många valar. Och tankar kring valarna. Och det är väldigt härligt hur hon befinner sig i ett elegant berättande. Och boken är som en liten karamell rent formgivningsmässigt. Och jag tänkte läsa en liten lite passage om vägen till savannen. Sökande, integritet, en värld av fria val. När jag vill definiera friheten drar den sig undan ordens gränser. Men jag vet att den för vilda djur hör ihop med naturen de lever i. Och när vi tar över den försvinner de. Så att det ligger också under det här mänsklighetens krympande av livsmiljöer och så.
Fint.
Ja, den är jättefin.
De vandrande djurens värld, en upptäcktsfärd mellan ishav, savann och stängsel av Nina Burton. Härligt hörni, vi har ju bara börjat vår genomgång av årets naturböcker. Men innan vi fortsätter med det så tänker jag att vi ska kika på förra veckans naturfråga. För den ska ju såklart få sitt svar. Så vi påminner oss först. Kanske är det de vinkelrätt utstående sidogrenarna som gör att den påminner om girlanger. Det svenska namnet ger associationer till en efterlängtad mansfigurs behåring, medan det latinska syftar på den generösa längden. Du får inte plocka den om du skulle hitta denna sårbara art i en mellansvensk skog. Möjligen är du i Ångermanland när du ser den. Rätt svar är långskägg och vi har lottat fram tre vinnare bland alla rätta svar och det blev Karin Judén i Strängnäs som får en termos, Kristin Olsson i Liden, till dig skickar vi en tygkasse och Frida Stålbom i Kungsängen. Jag säger Kungsängen igen för där hostade Jenny lite.
Förlåt.
Ett tygmärke kommer till Frida. Grattis alla tre. Marcus Olsson har sett långskägg. Han skriver så här. En lav som jag starkt förknippar med min naturguidesutbildning i just Ångermanland som ju nämns i gåtan. Jag har stött på den flera gånger men aldrig i den mängd som då jag stötte på den första gången vid Kolhuvudets naturreservat under senhösten. I dimman stack gamla lågor upp snyggt pyntade med långa girlanger hängandes ner från träden. Som om trollen haft fest. Och glömt att plocka ner pyntet.
Vad fint.
Ja. Ska vi reda ut ledtrådarna tillsammans hörni? Mm. Den efterlängtade mansfigurens behåring, Helena.
Ja, jag tror det ska vara jultomten och hans skägg.
Ja, skägg. Det latinska namnet syftar på den generösa längden. Jenny?
Usnea longissima. Alltså lång.
Ja,
mycket lång.
Mycket lång. Och varför är man möjligen i Ångermanland när man ser en Jocke?
Ja, men det är ju Ångermanlands landskapslav, minsann. Mm.
Rätt och riktigt. Och så här lät det när vår reporter Maria Wiklands var ute i en långskäggsskog. Långrumpsskogen i Västerbotten tillsammans med lavexperten Julia Pettersson.
Jo, den är ju riktigt mäktig. Alltså, den kan ju bli ända upp mot, alltså man har mätt upp till 10 meter lång. Och jag tror inte det finns någon lav som blir längre än den. Men oftast så när man hittar den så är den kanske en halv meter eller sådär. Men den är ju riktigt fin. Det sägs ju att den användes som julgransglitter förr i tiden. Jag vet inte om det är en myt eller om det är sanning. Då var den ju säkert lite vanligare än nu. Men den har ju tydligt den glitterformen, att det är som en stam och så går det ut, ja, men som ett julgransglitter.
Men den har ju extremt höga krav på sin omgivning.
Mm. Jo, den har ju verkligen det. Den kräver ju så här gammal skog och gärna att det ska, eller måste vara ganska fuktigt mikroklimat som man brukar kalla det, alltså att liksom fukten behålls i skogen, att det inte torkar ut. Och även den kan också missgynnas om det är hygge i närheten så att det blåser in och liksom laven blåser sönder på grund av det.
Sa lavexperten Julia Pettersson. Och Lisa, du har ju en ny bok där borta om just lavar. Står det något om långskägg där?
Ja, men det gör verkligen det. Det finns ju en bild förstås. Men sen är det ju något med långskägg. Den är ju karismatisk. Det är en lav som folk har hört talas om. Det är ganska ovanligt kan jag säga. Annars tycker jag. Men på något vis så har den... det behövs ju såna här affischarter eller vad man ska säga.
Den är ju spektakulär. Men liksom otroligt långa bålen.
Jag tror aldrig jag har sett den faktiskt.
Nej, inte jag heller tyvärr. Mm.
Vi har ju fått ett lyssnarmail från Moa Karin Holmåsen och Ulrika Knutsson och de skriver så här. Den är en spännande art som tyvärr minskar i rask takt. En av de arter som farfar Ingmar Holmåsen fotade och som finns med i boken Lavar, Moberg Holmåsen 1988. Det är dock inte den boken du har där, Lisa.
Nej, men det är nästan det. Det är ju spännande. 1982 tror jag första upplagan kom av den. Och så kom det 6 upplagor. Och sen så, nu har det kommit en, ja, ska man säga en ny upplaga, men också ny. Alltså, vad ska man säga, ny bok nästan. För att det har hänt så mycket ju med lavarna.
Mm.
Man trodde på den tiden att det var en svamp och en alg och de samarbetade och det fanns i och så många arter. Och nu räcker det inte med svamp och alg, en av varje. Och det kanske till och med är bakterier ofta där. Och det kanske är någon extra svamp och sådär. Det här är ju en, lavar är ju en organism som är förtrollande. Men det här är en fältguide. Och det är Roland Moberg, Göran Thor och Svante Hultengren som har gjort den här. Och den innehåller både bestämningsnycklar, lite så det här, vad behöver du för att pyssla med lavar och komma in i den världen. Och sen så är det också ett antal jättefina porträtt kan man säga. Där man har både utbredningskartor och då kan man se där att just det här långskägget, det har en konstig utbredning mitt i landet. Inte norrut, inte söderut utan och så över i Norge. Men det syns tydligt på de här kartorna. Och jag är bara så himla glad att det här jobbet görs med lavarna och sammanställer så att vi kan få möjlighet att lära känna de artvisa.
Lavar, en fältguide, en av de nya naturböckerna för i år. Och apropå långskägg, som ju var svaret på naturfrågan, så skriver Ulf Sandlund så här till oss. Som naturupplevelse räcker naturmorgon oftast bra, men i somras så blev det 2 dagar i och kring Skuleskogens naturreservat. När första dagens vandring närmade sig dök skylten Skägglav upp längs stigen. Och där dök den plötsligt upp, skört hängande från de gamla träden och kändes som en funnen skatt. Och vill man bekanta sig med just Skuleskogens nationalpark, då kan man nu göra det i bokform, Helena.
Ja, det kan man. Jag har en bok här som heter Bortom berget, Skuleskogens nationalpark, av Olle Backman. Och han är fotograf och författare. Han drömde i 25 år om att göra ett projekt, att han skulle besöka Skuleskogens nationalpark i Ångermanland då, vid 100 olika tillfällen och från varje besök välja ut en bild och utifrån dem göra en berättelse. Han drömde om detta, men sen gick han i pension och gjorde slag i saken. Så då, nu har jag den här boken, en verklighet. Och han säger att liksom, parken blev som mitt tempel, min besatthet. Och en sak som är fin med den här boken tycker jag är att den är liksom, ja, det är mycket om hans besök där, men den är inte romantiserande som att åh, det är underbart och allting och sådär, utan det är jobbigt och svettigt och ganska motigt när han är ute och vandrar så här. Men det är ändå alltid värt det på ett eller annat sätt. Och boken heter alltså Bortom berget, och det är för att det finns ju något som heter Skuleberget, och det ligger på ena sidan E4 och på andra sidan så ligger då Skuleskogens nationalpark. Och många missar liksom den här nationalparken för man går bara upp på berget eller man stannar och ser berget. Mm. Så han vill liksom lyfta upp den. Och framförallt är det här en historisk tillbakablick på kanske människornas Skuleskogen, mycket rövare och sånt.
Just det, ja. Rövarna i Skuleskogen.
Ja, men det är också natur förstås. Men det är alltså inte direkt en guidebok sådär som till Skuleskogen natur, men det är ju mycket natur i den. Men, och jag tycker att det är väldigt trevligt med den här, hans upplevelser av den. Det jag skulle sakna är ändå en lite översiktlig karta, för det är mycket namn i boken, så här ortnamn. Och det hade varit fint att bara se var de olika finns. Ja.
Fina bilder.
Ja, det är det verkligen. Han har tagit mycket bilder som liksom, ja, här ser man mycket på han själv bakifrån i skogen liksom, så här, hans upplevelser av den.
Tallskog.
Ja.
Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och det årliga bokprogrammet. En decembertradition där vi på redaktionen har läst, tittat, tänkt och bläddrat för fullt i årets naturböcker. Men vi har också tagit in experthjälp. I år så har vi en barnpanel som tycker till om några alster som riktar sig till en yngre målgrupp. Så nu ska vi till Högalidsskolan i Stockholm och träffa 4 barn i klass 1C. Och de har tittat på de här 2 böckerna som ligger här faktiskt. Det är De döda trädens skog av Kristina Sigunsdotter och illustratör Alexandra Dahlqvist om hur viktig död ved är för naturen. Och så är det då den här, en bok om hösten, från en årstidsserie av Lena Sjöberg. Här är Alicia Söderberg, Britta Aner Noltorp, Julian Bolin Young och Max Engdahl Festö.
Vi tar en bok i taget då. Ska vi börja med den här? Är det någon som vet vad den heter då?
Jag vet. De döda trädens skog.
De döda trädens skog. Vad skulle du säga att den här boken handlar om?
Ja, den handlar om djur och sen död skog som de lever i. Det finns böcker som den där. Den där är ju lite vanliga för det. Medan den där typ bara är en explosion av alla sorters färger.
Ja, boken under har lite mer vanliga färger. Men den här är...
en explosion av jättemånga olika färger som är typ av intressanta färger som inte man ser så ofta.
Vad tycker du när det är sån här explosion?
Ja, det är ganska fint, men det är också väldigt intressant att se den där skogen.
Ja, vi kan ju bläddra lite i den.
Jag undrar liksom vad det där är.
Ja, man ser inte riktigt vad det är. Det
ser ut som en varg. Vargkossa med jättevassa öron.
Det är för att man inte ser exakt. Man ser som en skugga. Det är lite mystiskt nästan.
Ögon. Här ser det ut som att det sitter en massa ugglor liksom, för man ser så här lite sånt ögon.
Så man kan förstå just mer om naturen och att det är ganska bra med skogsbränder, för de här djuren bor ju i de här, vissa djuren bor ju i de här bränderna och så det är ganska bra.
Vissa djur behöver skogsbrand. Är det någonting som ni inte gillade med den här boken? För man gillar ju inte allt i allt. Är det något du tänker på?
Nej, jag gillar faktiskt den här. Den här tycker jag ser ut som heter tänder, så här gästiga tänder.
Ja, det är en i den här mörka skogen då, en helt vit växt med lite rosa detaljer, en vätteros är det.
Ser ut som tänder.
Ja.
Jag tycker att det ser ganska liksom dött ut. Ja, alltså det är inte så mycket. Alltså det är liksom så mörkt.
Som typ
liksom
en sparkskog ungefär.
Okej, det här, ska jag berätta vad den här heter då?
Eller ska jag göra?
Ja, du kan få göra det.
En bok om hösten heter den.
Har du lärt dig någonting eller något du kommer ihåg som var lite så wowigt?
Jag lärde mig att en sån där dör när de kläcker ägg.
Är det den här tistelfjärilen?
Ja, jag vet inte vad det är. Tistelfjärilen.
Ja, det står så här. Tistelfjärilarnas resa kan vara så lång som 1500 mil.
Det vet
jag. Ja. Längs vägen parar de sig, lägger ägg och dör. Äggen blir larver som blir puppor, ur vilka nya fjärilar kläcks. De flyger vidare, lägger ägg och dör. Ja, det var som du sa där. Det här är alltså ett, eftersom de som lyssnar inte ser, så är det här uppslaget ett uppslag som heter Nu flyttar vi. Och det är massa olika som flyttar. Det är fladdermöss, det är fåglar, det är fjärilar. Är det något annat vi ska säga om den här boken? Vad tycker du?
Den heter ju En bok om hösten, så det handlar ju mest om hösten.
En bok om hösten av Lena Sjöberg var det. Där kan man få uppleva vad som händer i naturen när dagarna blir kortare. Hon har också gett ut en bok om våren i år, så det är en serie. Och vi började alltså där med att läsa boken De döda trädens skog, som är en faktapoesibok av Kristina Sigunsdotter. Jag håller upp den här. Som ni ser så är det bilder som fyrverkerier i natten.
Mm, väldigt färgstarka liksom, mot en mörk bakgrund. Och så styrker den här.
Och lila var det.
Ja, lila. Ja, men det här är nästan som neonfärger i det där mörka. Det är Alexandra Dahlqvist som har gjort bilderna. Och barnbokspanelen, det var då Alicia Söderberg, Julian Bolin Young, Max Engdahl Fästö och Britta Adner Noltorp. Jag tänker vi håller oss kvar lite i hösten. Vi har ju två svampböcker här. Du sitter på Skogens guld, Helena.
Ja, kantareller är ju Skogens guld. Jag har en bok som heter just Kantareller. Konsten att hitta och tillaga vår mest älskade svamp, av svampkonsulenten och journalisten Rolf Tardell. Och här berättar han allt som är värt att veta om den gula kantarellen, men också kusinerna trattkantarell och trumpetsvampar. Alltså hur, var och när hittar man dem? Och hur funkar svampar? varför älskar vi just kantareller så mycket? Och så finns det recept och dryckestips. Alltså ja, det är allt om kantareller. Och bästa tipset just för att hitta kantareller, det säger han, att vänta in regnet och vänta lite efter det. Och sen när man ska gå ut i skogen så ska man liksom gå snabbt någon kilometer in och inte ha på svampplockarögonen förrän när man har kommit in en bit. För då, där har inte någon annan varit. Mm. Det är hans tips. Och sen skriver han också mycket om den här totala koncentrationen som ni vet är när man ska leta svamp. Att det är både vilsamt och spännande på samma gång, och det känner jag verkligen igen mig. Och han går också väldigt mycket vilse när han plockar svamp, precis som jag gör, fast man har varit på samma ställe många gånger. Ja,
lättsamt. Ser väldigt liksom kunglig ut.
Ja, ja precis. Ja, men ganska liten men fin inspirerande bok om en svamp som alla känner till. Mm.
Och där sitter du, Jenny, med en annan svampbok.
Ja, det är väl motsatsen till kantareller då. Jag har läst en bok som heter Gran, naturskogens vedsvampar. Lite krånglig titel, men det är exakt vad det handlar om.
Inte så många recept där kanske.
Nej, jag har inte hittat några recept där. Jag är ju heller ingen kryssare av arter. Alltså som till exempel, ja, som många är. Mm. Utan att nämna några namn. Men nu när jag har läst den här så känner jag för första gången i livet på riktigt att det finns arter jag måste få se någon gång. Och då måste jag få se storporig brandticka. Den är på bild här. På, så. Mm. Tänk er en kjol gjord av designern Bea Senfeld. Hon skulle kunna göra den i svamp också. Men säg att hon gjorde den i tyll eller chiffong. Och sedan svagt aprikosrosa upp i midjan. Och sen är det lager på lager på lager av tyll. Och sen så blir den liksom gräddvitare ju längre ner man kommer mot foten. Så ser denna vedsvamp ut. Den är helt fantastisk. Och den här boken då, det är egentligen inte en designbok, utan det är en handfast funga, typ flora fast funga, för de väldigt specialintresserade som vill rädda kvar skogar till exempel, och gammal skog. För artbeskrivningarna här och fotorna, de kompletteras med viktiga info då som till exempel om storporig brandticka. Finns i äldre skog, inte nödvändigtvis urskogsartad. Den är nationellt fridlyst. Den är en toppart i den så kallade värdepyramiden. Alltså någonting som man använder när man inventerar det. Hur värdefull är den här? Den är topp. Den är rödlistad som akut hotad i Sverige. Den här boken är utgiven av Sveriges mykologiska förening. De har gett ut andra sådana liknande böcker innan. Sandtallskogens marksvampar, vårsvampar, vaxingar. Alltså när man är lite specialintresserad så. Mm. Men wow, vilken fin bok som är inspirerande också tycker jag.
Mm, fin på framsidan också.
Ja, Aron Landahl har gjort den här jättefina framsidan som är liksom hur mjukt och grönt och härligt det är när man går in i en gran naturskog.
Men är det så att du ska börja kryssa nu då?
Den skulle jag jättegärna vilja följa med en mykolog och hitta.
Vad
verkligen.
Kul!
Hörrni, då byter vi årstid. Ja, så där kanske det låter hos några av er som lyssnar. Det låter verkligen inte så i Växjö där vi sitter. Där finns det ingen snö på marken. Däremot har vi vinter i bokform.
Ja, jag har läst godnattsagan Vinterväg av Linnea Krillén. En godnattsaga för de kanske lite yngre. Och i månljuset, ni vet, så blir ju det snötäckta landskapet ofta lite blått. Och Linnea Krilléns ord är fina, men framförallt är hon ju en jätteduktig illustratör. Här ska ni få se. Hon använder pastell och akryl.
En härlig lyster liksom.
Hon tar oss in i vinter. Ja, det kommer en räv springande
i snön där, ja.
Och liksom det är blåa skuggor. Och man kan nästan föreställa sig tystnaden. Det är bara lite knarr under kängorna här ju. Det är en röd bil som kör genom berättelsen. Där en älg vandrar, en räv skyndar, lämlar kryper ihop i sina bon. Och sen så kommer den röda bilen fram och barnet kan krypa ner i sin säng och så zoomar ut.
Mm. Och, fint.
Så fin
Babock.
Mm. Vinterväg av Linnea Kryllén. Var det va? Ja. Och på tal om snö och sådana härligheter så har det ju faktiskt i dagarna kommit en bok om turskidåkning. Det är ingen bok vi har hunnit få till redaktionen och så, men det är författaren Oskar Karelin som vill uppmuntra folk att uppleva fjällvärlden på turskidor. 400 sidor med planeringstips och turförslag och sådär. Och ja, boken heter gott och gott Turskidåkning. Nu ska vi ta tag i en av de minsta men hårdaste högarna i vår bokbuffé, Jocke. Fast det är ingen liten bok, den är jättestor.
Det är nog förmodligen den tyngsta boken, tror jag. För att den är verkligen tung. Tung som en tegelsten eller som en gråsten. Sveriges geologi, en resa i tid och rum. Och ja, men en otroligt ambitiös, påkostad bok känns det som. 20 svenska författare inom geologi och paleontologi. Ni vet sådana här som liksom... kolla på fossil och sånt där, har skrivit den här boken tillsammans. Allting utgår från, ja, men från Sverige, svenska exempel och sådär. Ja, alltså, jag gillar ju geologi. Och mycket
redan
riktigt.
Innan.
Mycket riktigt. Jag blev fullständigt fast redan vid första kapitlet. Jag tänkte, det här är ju ingen bok man kan läsa. Det här är ju liksom en uppslagsbok, 500 sidor. Tätt skrivna med massa tabeller och bilder och sådär. Men jag var fast redan liksom vid första kapitlet. Bara sådana här ord. Magmakammare, subduktionszoner, vulkaniska öbågar, djuphavsgrava, mittoceanrygga. Alltså... Får ni inte stå pest?
Storslaget.
Verkligen.
Jo, jag blir lite lockad faktiskt.
Ja, ja, men, och jag tror för min egen del så är det liksom någonting med det där som underjordiska, det dolda. Mm. Det är Jules Verne, ni vet, en resa till jordens medelpunkt med den här knasiga professorn som liksom dyker ner i en vulkan på Island och så utforskar allting som man läste febrigt på 70-talet i pojkrummet där. Men så, alltså, det är så spännande.
Men de lyckas tydligen göra det så pass aptitligt och spännande.
Ja, ja, men det är ju också vissa liksom partier. Det är till exempel en del handlar om hur man har liksom utvunnit
mineraler
och bergart och sådär, men ändå liksom en bild här bara på en vet ni att det finns en 3 miljarder år gammal bergart längst upp i norra Sverige, alltså titta här va. Vad hände då? För 3 miljarder år sedan, och sen så berättar han eller de om nutida bergarter och liksom det är ju vulkanpys och dunderbrak och allt möjligt och sen så den andra halvan av boken är liksom livets utveckling, vilka djur, en tur till Silur till exempel som du var på Elisa. Alltså, ja, fossiler
från... Det är ju Gotland det,
ja,
som är
man
Silur.
Följa med den här plattan då som vi bor på, Baltica som den kallas, är väldigt, väldigt spännande.
Tror du att den är lika spännande om man inte redan är lika galet intresserad som du är, Jocke?
Jag tror faktiskt det. Ja. Det är ju som Jules Verne fast på riktigt.
Just det. Sveriges geologi, en resa i tid och rum av Vivi Vaida och Barbara Wolfart.
Ja, det är de som är redaktörer för boken och sen så är det 20 författare till.
En enligt Joakim Lindvall dunder och brakbok.
Ja.
Nu ska vi till växtriket. 3 böcker har vi i den högen. Jag kan börja med den här. Sveriges orkidéer. Med orkidéer på framsidan. Mm-hmm. Det är fototext av Henrik Karlsson och illustrationer av Emma Tinnert. En bok där samtliga 59 arter, underarter och varianter av orkidéer i Sverige presenteras. Upplägget är ett uppslag, en orkidé. Man kan läsa om utseendet, förväxlingsarter, var hittar man den, när blommar den. Ingen fältbok tänker jag, den är lite sådär jobbig kanske att konka med. Men det jag verkligen gillar med den här boken är att varje orkidé dels då får den här väldigt detaljerade illustrationen. Ska vi se om jag lyckas. Här. Tar valfritt uppslag. Det blir vanlig brudsporre.
Mm. Alltså det både är en akvarell och ett foto?
Ja, men precis. Mm. Och det jag gillar är de här fotorna. För jag kan tycka att orkidéer är lite svåra att knyta an till ibland. Jag tycker de är så här lite spretiga och brötiga. Och,
okay.
Och så. Ja, men jag erkänner det. Men jag tycker att de här fotorna
fotona där de liksom får framstå lite solo, man har fejdat bort bakgrunden, de är där i all sin prakt, och det gör att jag verkligen ser hur otroliga de är, och det gillar jag verkligen med den här boken, Sveriges orkidéer.
Ska vi hålla oss kvar bland växterna? För det är ju någonting som liksom alltid har fascinerat människan. Och jag sitter här med en tjock bok som påminner lite om liksom ett herbarium. Och den heter Linnés herbarium. Växtarkens dolda historia. Och det är en fotograf som heter Lena Granefelt som har varit drivande för den här boken. Och sen så har Sverker Sörlin också anlitats för att skriva texter. Och hon gillar det här med naturaliekabinett och sånt här, alltså samlingar. Mm. Och så kom hon på en teknik att man kan... Herbarieark är ju liksom, det är pressade växter, det är ganska dött och ganska... Ja, kan kännas lite så här, hur kul är det? Men det blir faktiskt jättekul. Mm. Därför att hon lägger dem så att de blir bakbelysta, de här herbariearken. Och då framträder något annat, så jag håller upp för er här. På ena sidan så ser man då ett växtark som är fotograferat med vanlig teknik. Och sen på högersidan där så har vi det med den här bakbelysta tekniken. Och det är mycket som kommer fram, det är massor av små detaljer i växterna, bladens nerver och olika saker som framträder som man inte ser med blotta ögat på de här växtarken. Men sen så är det ju också alla anteckningar. Och då har vi ju det här med Linnésamlingarna. Det finns Linnésamlingar i London, det finns i Uppsala och på Naturhistoriska. Det finns lite olika som kallas för Linnésamlingar. Och där kommer ju Sverker Sörlins texter in som verkligen beskriver i detalj hur Linné samlade, kategoriserade, men också hur det här var ett gigantiskt grupparbete, och postväsendet världen över var ju synnerligen inblandat i att skicka växter och frön och grejer, och han hade en trädgårdsmästare som odlade, skulle odla upp så att han kunde skicka åtråvärda växter till andra för att få tillbaka och så vidare. Så det är mycket spännande texter, och det bärs liksom upp av den här passionen för de här vackra herbariearken. Mm. Och så är det ju också så att det här drevs ju utifrån det här projektet, utifrån den här insikten att växter är existentiella för livet på jorden. Det är ju de som är grunden för allt annat liv som vi känner det, med att de fångar in solljuset. Och där någonstans, och det var liksom en ekonomisk tanke, och där någonstans så krokar det här i lite ett projekt som vi nyligen hörde om. Och nu har vi inte kommit till den här rymdboken, även om man skulle kunna tro det. Men det här hörde vi för ett par veckor sedan. Det här är en inspelning av de elektriska signalerna i en gran i Telemark i Norge. Så här finstämt blir det när man tar de här kurvorna av den elektriska aktiviteten i trädet. Och det har vi pratat mycket om i Naturmorgon, men det är faktiskt egentligen en bok med blyerts silvriga fina teckningar och de här texterna som ligger liksom vid fronten av att utforska hur är det att vara en växt.
Vad heter alltså, den här boken då?
Den heter Electronic Flora.
Och den är gjord av?
Simon Torssell Lerin och Bettina Widevold Hystad som har tecknat. Och så är det massor med olika, det är filosofer, det är konstvetare. Ja, men hur, det här med hur vi porträtterar växterna, vad det är för betydelse för hur vi ser på dem. De är ju avgörande.
Vi kan väl bara säga att det är också en digital flora. Den finns ju på nätet så man kan lyssna på alla de här ljuden. Det är jättekult.
100 olika inspelningar finns det.
Naturböcker, vad menas med det? Det kan vara en fågelbok att ta med på utflykten. Eller en och en halv kilos kloss i vilken alla landets krillarter och tiofotiga kräftdjur ryms. Det kan vara foton, målningar, historien om en enda valindivid. Och det kan vara perspektiv och sammanhang. God morgon! Välkomna alla nytillkomna lyssnare och välkomna tillbaka ni som var med oss förra timmen. Det här är Naturmorgon i P1 där redaktionen är samlad i Växjö för att botanisera bland årets naturböcker. Karin Gyllenklev heter jag och med mig i studion sitter Joakim Lindvall.
Jag sitter och käkar lussebullar. God morgon!
Vi har Lisa Henko.
Hej, hej!
Vi har Jenny Berntsson-Djurvall.
Hej!
Och Helena Söderlund.
Hejsan, hejsan.
Är det någon av er som har någon favoritbok kvar att prata om?
Jajamän.
Ja, ja, vi har sparat mycket bra till andra timmen här. Mm. Hörrni, vi har ju frågat på våra sociala medier vad naturböcker betyder för våra lyssnare. Hur står sig naturboken i tider då man kan få reda på vilken art man har framför sig med apphjälp eller när man kan uppleva natur från världens hörn i maffiga naturfilmer? Och så här skriver Johan Maltesson. Ska ärligt säga att för ren artbestämning så använder jag nu för tiden framförallt internet och appar. Det är helt enkelt snabbare och smidigare, särskilt när man är ute i naturen. Men naturböcker för mig är mer för det estetiska och för kultur och nostalgi. För att det är trevligt att bläddra i en riktig bok och läsa texterna och titta på de fint målade bilderna. Helena, om man vill höra av sig till oss, hur gör man då?
Då så mejlar man med fördel och då är adressen naturmorgon@sverigesradio.se och sen finns vi då på sociala medier och där heter vi Naturmorgon, så hör gärna av er där också.
Mm. En som hört av sig nu under morgonen är Karin Niklasson Gråd. Hon skriver, har just införskaffat Kryp med oss, en bok alltså, av Emma V. Larsson och Maria Trolle. En ljuvlig faktabok för småbarn. Den kom ut i år. Där kan man lära känna gråsuggor och tordyvel har jag sett och bålgeting bland annat. Mm. Men nu tänkte jag att vi liksom river av den här timmen, eller vi börjar den här timmen så här. Jocke, du har läst Havet, planetens sista vildmark av David Attenborough.
Just det, ni vet David Attenborough, den här legendariska filmaren och journalisten på BBC som har gjort otaliga filmer om natur. Och nu är den här boken då, det är ju en film som har liksom blivit bok. Och lite svårt tänker jag att det är att göra en bok av en film. Det är ju svårt att göra film av en bok. Men det blir ändå svårare på något sätt. Så jag har faktiskt istället, jag har läst boken men jag har också tittat på filmen. Och alltså David Attenborough på naturfilm. Vi lyssnar på honom.
After living for nearly 100 years on this planet, I now understand the most important place on earth is not on land, but at sea.
Den snart 100-åriga David Attenborough ser tillbaka på sitt liv och kommer fram till att havet är liksom den viktigaste naturtypen, det där livet föds på något sätt. Och räddar vi havet så räddar vi livet, säger David Attenborough. Men det är absolut ingen feel-good film. Han tar upp liksom mycket fiske, alltså bottentrålningen, hur vi på en väldigt kort tid har förstört kelpskogar. Vi har fiskat upp massor med fisk på bekostnad av kanske de som fattiga länder där man verkligen är beroende av fisk och vi liksom har förstört ekosystem efter ekosystem. Så att det är ganska deppig faktiskt första halvan av filmen.
Men sen, visst är det så att havet är ju så mycket mer påverkat än vad vi tänker. Vi ser ju det som händer på land, men havsytan bara glittrar liksom.
Ja, men när man är som mest deppig, då vänder det.
The ocean can recover faster than we had ever imagined. It can bounce back to life.
Ja, Alltså, om vi bara låter havet vara genom att skydda det, kanske genom de här, det kommer vi överens om i ett FN-möte, att man ska skydda 30% av havet redan fram till 2030. Om vi gör det så säger vi David Attenborough. Oh, han ser ju helt fantastisk ut. Denna 100-åriga fårade man som står ute på en strand vid Englands kust. Liksom, hans gråa kalufs bara blåser omkring och han ser ut lite som en leguan på något sätt när han står och tittar ut över havet. Alltså, fantastiskt. Och jag bara känner det att när man ser honom och han säger att lugn, det kommer ordna sig. Om vi skärper till oss och liksom skyddar de här haven, världshaven, och sen så ger de massa exempel i filmen, så kommer det komma tillbaka. Liksom, korallreven kommer komma tillbaka. Och det känns så skönt. Alltså, jag litar så mycket på den här 100-åriga gubben. Det är fantastiskt faktiskt. En jättefin film.
Ja, tack Jocke. Du kuppar alltså bokprogrammet med en film.
Ja, jag gjorde visst det. Ja, men boken är ju också läsvärd, men filmen är fantastisk.
Vi fortsätter på tema vatten och tar oss till en å.
Mm, vad mysigt, visst är det? Mm. Älskar åar så mycket. Ännu mer som vi fick besöka Vramsån i somras och verkligen ta in en å. Det har kommit en bok som heter Rönneå av Magnus Johansson. Det ser ut som en stor och vacker fotobok. Det är det också, men inte bara. Den är något mer, jag tror inte jag har läst en liknande bok innan. För den är också ett historiskt porträtt, lite som man kanske skulle tänka sig att den skulle kunna handla om en stad. Alltså människorna som har levt där, kulturen som finns där, stenarna som har brutits. Den handlar väldigt mycket om landskapet och kulturen och historien längs Skånes näst största å. Det är bosättningar och det är stenkolsbrytning. Det är de skånska vulkanerna man kan leta efter. Mycket vulkantätt i Skåne. Det är pappersbruk, krig mellan danskar och svenskar, adliga herrar och myter och kloster och karpodlingar. Och så landar vi 2025 och nu ska den restaureras. Och Klippans kommun har gått samman med andra kommuner, köpt de tre stora kraftverken som fortfarande finns. Och de ska rivas. Ett är rivet, två är kvar. Historien kommer fortsätta in i framtiden. Så den är lite förvånande boken, därför att Magnus Johansson kallar sig för bevarande fotograf. Mm-hmm. Det är väldigt cool titel.
Mm-hmm,
så fotorna är naturfoton och invånarna längs åns stränder finns med.
Nu visar du
Sandödlans.
Oj, Sandödlans. I närporträtt.
Ja, vilken bild.
Ja. Och såklart har han porträtterat ån, alltså i landskapsbilder. Bilderna är väldigt, väldigt mycket det, men berättelsen är mycket mer än så. Jag saknar en liten karta, för jag kan ju inte det här landskapet så väl som de som bor där. Men å andra sidan, man kan ju slå upp en karta in till, för det är ju roligt att följa liksom. Mm. Men jättefin och liksom rik bok.
Mm. Rönneå, helt enkelt heter den. Ja. Men då ska vi fokusera på det myller av liv som kan finnas i våra vatten. Lisa, du har, precis som Jocke, en riktigt tung bok, en så här styrketräningsbok framför dig. Sån här geologiboken vi pratade om förut.
Ja, men precis. Och det här är ju dessutom ett tungt projekt, skulle jag säga. Sen 2005 har Nationalnyckeln pågått, så att säga, och gett ut böcker. Det här är volym 22. Och den handlar om krill och tiofotade kräftdjur. Och det är alltså sånt som man känner igen från sin tallrik om man äter skaldjur, hummer, krabba, räkor. Men det här är ju ett gäng otroligt fascinerande organismer. Och ett bokprojekt som bara imponerar genom att det är ju också en del av det svenska artprojektet. Så en sån här bok som blir så här då, ett antal stora vackra sidor med fantastiska bilder, lärda texter och bestämningsnycklar, den börjar ju med inventeringar av vad finns det för kräftdjur i svenska vatten. Och sen så gäller det ju då att ta reda på alla de där som man kanske är lite osäker på och så vidare. Så att det här är ju, alltså, det är så mycket arbete som ligger bakom och så många människor. Och sen har då Mats Berggren sammanställt med mycket fotografier och skrivit texter Och han har ju hållit på med såna här djur i hela sitt yrkesverksamma liv och är nu pensionerad. Men naturligtvis superverksam eftersom den här boken just har kommit. Och jag skulle bara vilja lyfta fram den lilla musselväktaren. Oj. En liten krabba, strax runt centimetern. Och den sitter inne i stor hästmussla. Och så viftar den med sina små klor och plockar algerna som musslan filtrerar ur havsvattnet och lever på detta. En bekantskap ur denna fantastiska bok.
Fantastiskt.
Vad heter den, sa du?
Kär i den.
Vad heter
Musselväktare.
Musselväktare.
Finns alltså i nya volymen av Nationalnyckeln som har fokus på kräftdjur, krill och tiofotade kräftdjur. Då. Sista boken på tema vatten ska vi till nu. Boken heter 52 hertz, världens ensammaste val. Den är skriven av Isabella Rosengren. Det här, alltså, tänker sent 1980-tal. William Watkins går igenom undervattensinspelningar och upptäcker ljudet från en val som sjunger på en alldeles egen frekvens. Man tror det är en blåval eller en sillval. Men istället för att då sjunga på det vanliga spannet 10-40 hertz så är sången på 52 hertz. Och det var den vi hörde här, fast lite då omgjord för våra människoöron. Det är en sån riktig inspelning från den. Och det här kanske vissa lyssnare känner igen från en kråkvinkel som Jenny gjort, som vi repriserade ganska nyligen. Men den här valen blev alltså då känd som 52 hertz, världens ensammaste val. Och i boken av Isabella Rosengren, som är vetenskapsjournalist, så får man dels följa vad har man tagit reda på om den här valen, som man tror är då en hybrid mellan en blåval och en sillval. En bok skriven med lite humor, personlighet. Man får följa hennes valintresse när hon åker på valskådning i Alaska och får andas in valandedräkt, bland annat.
Ja, hur luktar det?
Det doftar varm tång och kokt fisk.
Ja,
så okay. ändå ganska fräscht.
Ja, väldigt marint.
Ja. Jag tänker så här, i den här boken, man får inte reda på så mycket om valen 52 hertz, för vi vet inte så mycket om den. Däremot handlar det ju mest om valarnas och människans gemensamma historia. Och där är det mycket mörker. Och det är ju ganska självklart vem boven i dramat är, det är människan. Det verkar inte finnas någon ände på vad vi utsätter valarna för. Är det inte valjakt som nästan tömde haven innan restriktionerna sattes in på 1980-talet? Så är det liksom det brutala sätt hur vi har dödat dem genom åren. Det beskrivs liksom valarnas dödssuckar. Alltså det gör ont att läsa. Och så gifter i vattnet, det är ljudföroreningar och så vidare och så vidare. Och så fort det kommer en liten ljusning i boken så slås det här hoppet ner. Så att det är inte som i David Attenborough-filmen där man ändå känner ett så här... Vi klarar det här, utan det är inte en feel-good-läsning. Men samtidigt är ju inte verkligheten alltid feel-good. Ja, ni som har varit med oss sedan sex snåret idag kanske minns att vi i förra timmen hade en bokhög med temat djur som inte är fåglar. Nu har vi kommit till bokhögen djur som är fåglar. Det är alltid mycket fågelböcker, hörrni. Vem är det vi hör, Helena, här?
Ja, men det här är ju Eider. Och det är inspelat av Thomas Bergman. Och vi hör både gudingarna, hannarna som säger ooh. Jocke, hur låter de?
Ooh. Oj, det är så roliga, låter de låter rådorna. Så förvånade. Ja,
precis, det är som en sketch. Eiden ska det handla om. Jag har en bok som heter Eiden, berättelsen om en skärgårdsfågel i min hand. Och på omslaget ser man just gudingarna, hannarna. Och det är faktiskt lite missvisande, för den här boken handlar allra mest om ådorna, honorna. Och det är författaren är Mikael Kilpi. Han är zoolog och forskare i finska Hangö. Och han startade 1990 ett forskningsprojekt för att få reda på mer om ejderns liv. Alltså han har forskat i över 30 år om ejder. Mm. Och framförallt om ådorna och deras livsval. Och det är det som vi får följa i den här boken. Vi får också förstå hur han blir förälskad i ådan första gången här, ådans bruna blick. Och hur frågor får svar då. Hur väljer hon? Hur tar hon hand om sina ungar? Och för några veckor sedan här i Naturmorgon så hörde vi om det. Om att hur hon ska välja att gå ihop med andra honor till exempel. Eller adoptera bort sina ungar. Eller om att ta hand om dem själv. Och hur ska hon vakta sina ägg? Så det är väldigt spännande att få lära känna Aiden så här på detaljnivå som är i den här boken. Sen är det här boken också då en bok om Aidens uppgång och fall framför allt. För när Mikael Kilpi började sin forskning 1990, då var det ju alldeles ovanligt mycket ejder i Östersjön. Och så mycket har det liksom aldrig varit. Det fanns mycket mat i form av blåmusslor och det fanns ingen havsörn eftersom att den här fanns inte just då på grund av...
Havet var ju lite övergött så det fanns säkert mer mat
precis,
i musklerna än vad som var rimligt.
Exakt. Ja. Så det var liksom ett lite onormalt läge egentligen och det var där han startar. Men han det var ju som där han är och sen så får han följa hur ejden minskar och minskar och minskar och han blir ju väldigt sorgsen över hur Aiden lämnar skär efter skär efter skär. Alltså verkligen minskar dramatiskt. Så att han är ganska uppgiven i slutet av boken. Så man ska väl kanske ändå, så det är lite jobbigt att läsa det, men samtidigt så ska man ju ha med sig då att det var ju en speciell situation då och att komma tillbaka till de siffrorna igen, det kommer vi ju inte göra och det är kanske inget som man ska sträva efter heller, men
men har han någon teori om varför...
Han är ju ute i havsörnen, helt enkelt. För den har kommit tillbaka, så det är den som är den stora.
Men då är det, finns ju en glädje i det kanske, att, att det kanske ändå finns en, inte en balans då, för det finns inte i naturen, men ett nytt rimligare läge.
Ja.
Vi hoppas på det då.
Och sen är det väl kanske liksom ovanligt mycket havsörn också just nu, men det kanske kommer ett nytt jämviktsläge och också att man kan göra åtgärder för att man vill klart ha kvar i den också. Men
Östersjön helt enkelt som han rör sig
i. Ja, i finska Östersjön då, delen av Östersjön. Mm. Och sen går jag vidare då från Aiden till andra kustfåglar. Jag har en jättefin bok här av Axel Thorenfeldt. Nu ska jag vända bladar så jag kan se vad jag ska säga för någonting. Och Axel Thorenfeldt, han är 27 år, biolog och konstnär, bor i Lund. Man är från norska Valeröarna från början.
Är det just en havsön som är på framsidan?
Ja, det är det faktiskt.
Boven i dram.
Ja.
Det är lättare att ha fåglar som bovar än att vara bovar själv.
Precis. Det här är en bok som är att slå upp enskilda arter i. Men också bara att sitta i fåtöljen och njutläsa. Det är jättefina skisser, målningar gjorda i fält med lätt hand. Men det är också till varje fågel så är det då en personlig berättelse. Möten, alltså det är inte bara så här fakta om fågeln. Det är många intressanta fakta men också vad han har upplevt ihop med fåglarna. Och också hur det är att måla dem då, som Viggen här till exempel.
Älskar Viggen.
Ja, men lilla tofsen. Då säger han.
Väldigt fina målningar.
Jättefina. Den mest intensivt gula färg jag kan tänka mig finns i Viggens öga, säger han. Och sen så säger han till huvudet och bröstet. Jag tror att den blåsvarta Payne's Grey blandat med lite rött passar bäst. Så att det är liksom hur man målar dem också. Jag ska säga också för transparensens skull att den här boken är översatt av Mats Ottosson som ju till vardags jobbar här på Naturmorgon. Om ni undrar var han är idag så har han varit känslig den här hösten men snart så hör ni honom i eten igen.
Vad fint då är han med idag i alla fall i programmet på ett sätt.
Precis. Ja, men den här är verkligen en gedigen bok. Axel Thorenfeldt, man blir imponerad av denna
ungdomens talang.
Mm. Ja. Vad är det för språk från början? Är det fint?
Norska.
Norska.
Ja, norska. Så att den kan man sitta hemma och liksom ta sig ut till kusten och havet och varanger och valer och Skåne.
Oj, 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 oj.
Men då går vi vidare i fågelböckerna och då tar vi oss till Gotland.
Ja, då har jag två böcker som utspelar sig på Gotland. Det ena är, eller egentligen på Fårö då, en liten behändig guidebok kan man säga till fågellivet på Fårö. Denna fantastiska ö. Men ja, nu ska jag inte förlora mig det. Men den är liksom väldigt rak och enkel. Alltså det är tips på olika lokaler så, och väldigt smidig. Man kan ha den i bakfickan och ta med sig den till Fårö.
Den heter Fågelskådning på Fårö, den kompletta guiden va?
Precis, av Christian Löfbe och Per Häggqvist. Ja, en fin liten bok. Och sen så är det då en, ja, vad ska man säga, nästan en konstbok. Alltså det är Lars Jonsson, ni vet fågelmålaren som har varit med här Naturmorgon, som har målat fåglar under hela sitt liv. Och det är lite roligt för att man får liksom följa. Han gör ju sina skisser då i fält och så får man se liksom hur de här jättefina fågelakvarellerna tar form. Och sen så berättar han små personliga berättelser också. Det var lite roligt en stycke här som jag läste. Hur det ser ut i hans bil. Han åker liksom ut till olika lokaler då på Gotland för att måla. Och så, det är kaos egentligen i hans bil. Och inte sällan så händer det att när han sitter där som mest koncentrerad och liksom ska måla av en fågel så doppar han penseln i kaffekoppen. Och det är en väldigt rolig bild av
hur det går till när den stora konsten blir till.
Ja, precis. Ja, så det är skojigt. Men som sagt, Lars Jonsson har ju varit med här i Naturmorgon. Det var en Gotlandssändning som vi gjorde faktiskt i april i år. Det var Jonathan Martin som gjorde den och vi kan väl lyssna på hur det lät. Och lyssna här i början, alltså det är så härligt. Vi är tillbaka i april.
Alltså jag målade fåglar väldigt påtagligt när jag var 4 år gammal. Va? Och det var nog någon granne, någon tjej som var lite äldre än min bror och mig, så att fick in oss på det här med fåglar och då tände jag väl till på det helt enkelt. Och, så att jag tecknade fåglar under hela min uppväxt och tyckte att det var otroligt spännande och intressant. Så att, det har jag hållit på med hela livet och tröttnar aldrig. Nej. På det hela. Det är en ganska vanlig fråga om man får tröttare aldrig på fåglar. Men det är svårt och de är otroligt fascinerande och det är liksom en spänning och det finns ju väldigt gott om fåglar i de flesta landskap i alla fall. Det måste jag ta upp kikan igen.
Men dyker upp någonting?
Ja, just men det var en flock storskarvar som flög norrut där.
Ja, så lät den där fågelmålaren Lars Jonsson var med i Naturmorgon i slutet av april i år med reporter Jonathan Martinsson och det är, hans nya bok heter alltså Skisser då, som Jocke pratade om alldeles nyss. Jenny, du har koll på hur det går för alla fåglar i Sverige.
Ja, eller i alla fall jag har Ulf Ottosson och Anders Wirdheim och ett antal till personer det som har producerat Fåglarna i Sverige, antal och förekomst, andra upplagan. I Sverige häckar ungefär 260 olika fågelarter. Ejden, som jag har haft tuffa år, Helena, kan man räkna till 53 000 häckande par. Lars Jonsson fick syn på storskarv. Mm. De har ökat de senaste 15 åren i ungefär 75 000 häckande par i Sverige. Och det kan jag då alltså säga så här tvärsäkert, eftersom jag har den här boken framför mig. Och det jag kan säga också är att den första upplagan kom 2012. Och nu, du pratade om det gedigna arbetet, Lisa, som ligger bakom nationalnyckeln. Mm. Här har vi också ett ganska gediget arbete som ju började för länge sedan. Mm. Som framförallt är Svensk fågeltaxering, Lunds universitet, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, ideella organisationer, fågelringmärkningscentraler, länsstyrelser och så vidare. Tillsammans har vi en ganska bra bild av fåglarna i Sverige. Varje häckande fågelart presenteras i boken med en sida. Vad är den för krav på sin häckningsmiljö? Hur går det för den? Teorier om varför det går åt det ena eller andra hållet. Och så kan man då på länsnivå och landskapsnivå se hur många av en viss art som häckar just där. Domherren till exempel ökar. Finns flest i Jämtland, nämligen 570 000 par.
570 000.
Fast det är inte bara i Jämtland.
Nej, det är hela Sverige. I Jämtland
100 000.
80 000 i Jämtland.
80 000. Oj, vad
mycket.
Mm. Ah. Oh, här kommer den.
Nu ska vi få höra vår barnpanel igen. Tycka till om två böcker. Först ut om Jakten på den jättestora maneten av Chloe Savage. Där man får följa med på en forskningsexpedition till Arktis och träffa några av invånarna där. Och här är då alltså Alicia Söderberg, Britta Adner, Noltorp, Julian Bolin, Young och Max Engdahl Fästö från klass 1C på Höga Lidskolan.
Vi
Eller så tar vi den här.
Ja, nu tar vi maneten.
Jakten på den jättestora maneten. En tjej, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men hon älskar...
Dr. Marley, tror jag.
Ja, Dr. Marley, tror jag. Hon älskar maneter. Så då så bestämde hon sig för att gå ut på jakt efter den jättestora maneten.
Som finns på typ Island.
Ja, så då så tog hon med sig sitt team och så, och så började hon leta efter dem. Eller efter maneten. Det är väldigt roligt för att maneten är ju alltid vid dem. Fast de ser den aldrig. Så att det blir liksom misslyckat.
Aha, så de...
det låter nu som typ en kurragömma fast med maneter.
Är det det som en kurragömma med manet?
Den kan säga dem, men de kan inte säga maneten.
Den här maneten, det är väl, är det så att ingen någonsin egentligen har sett den?
Jag tror att de...
Nej. Och så bestämmer hon sig för att vara den första personen som ser den.
Men hur slutar den här då? Kommer de någonsin se maneten?
Ja, det kommer hon. Den slutar så här.
Alltså, de ska precis åka. De har varit ute i flera veckor. Så ska de åka. Och då så ser hon... så ser hon den.
Vänta. Är det där?
Är det där? Alltså, och så har man inget mer.
När de äntligen upptäckte den, då bara slutar det. Så får man inte veta mer.
Man blev ju väldigt sugen på att höra mer. Alltså slutet, när hon sa, är det där? Och sen så var det ... frågetecken. Så då hör man inget mer. Det var liksom väldigt spännande. Då vill man liksom höra mer.
Det sa Alicia Söderberg om boken Jakten på den jättestora maneten av Chloe Savage. Och sist ut så fick vår barnpanel tycka till om Lisa Greens bok Kaboom, från Big Bang till människan, med illustrationer av Mia Nilsson.
Kaboom. Om dinosaurier och grottmänniskor förr i tiden, och så blir de liknande människor och sånt. Den är väldigt rolig för att det händer väldigt mycket samtidigt.
Ja, det är ju kul att det är liksom mycket fakta. Jag har lärt mig väldigt mycket. Alltså liksom hur jorden skapades. Den är bra.
Ska vi läsa lite här? Vi kan läsa att dinosaurierna börjar härska, är det på ena sidan. Och här är det dinosaurierna slutar härska.
Jag tyckte att det är också väldigt cool. För som brann i med så här, och så här, människor, apor, dinosaurier, fåglar. Så vad kunde vara lite mer några mer action än de här liksom.
Lite mer action?
Ja, lite mer. Lite mer, något mer som händer.
Det sa Britta Adner Noltorp, som har suttit med i vår barnbokspanel tillsammans med Max Engdahl Festö, Alicia Söderberg och Julian Bolin Young. Och den här boken som de berättade om nu senast är den här. Kaboom. Från...
Bra titel, Kaboom. Mm.
Eller hur? Uh-huh. Ja. Det handlar då om livets evolution på jorden. Och jag vill bara visa en sak som jag tycker är rolig med den. Ser ni här, i slutet så finns det en tidslinje. Så här är Kaboom, här är Big Bang. Mm. Och liksom längs med hela det här uppslaget så slingrar sig en tidslinje. Och det händer ju inget mer på den här jättelånga tidslinjen.
Nej, men det sa ju Britt också.
Det var lite mer action. Och sen bläddrar vi nästa uppslag. Det händer nästan inget. Tills det blir en sol och en jord. Och så händer ingenting. Till slut, tredje uppslaget, kommer man till slutet av den här jättelånga tidslinjen. Och då bara... liksom,
kaboom.
Kaboom igen. Av livets utveckling. Jag tycker det är väldigt pedagogiskt och roligt grepp.
Jättefin.
Spårdligt.
Ja. Men en sorts naturupplevelse som ju egentligen är rätt ofattbar. Jag tänker att vi ibland glömmer vi bort hur häftigt det är att vi kan titta upp och se stjärnor och se ut i rymden. Men Lisa, är rymdböcker... räknas det som naturböcker?
Alltså, vad är rymden annars på något vis? Men visst, det är ofattbart. Och då tycker jag det är så fantastiskt att Marie Rådbo har gjort en barnbok, eller den är jättebra för mig också, som är lite som en fälthandbok till rymden. Man kan stå på jorden och så kan man titta upp och så kan man förstå vad det är man ser. För hon är superpedagogisk med hur allting...
Professor i astronomi i Göteborg. Och sånt där.
Ja, och hon är ju väldigt, vad ska man säga, närvarande i medier också. Delar med sig när det kommer någon komet och sådär, så kan man höra henne berätta. Mm. Men här är liksom på något vis grundkunskapen. Ja, men vad är det jag ser när jag ser månen? Att den vänder samma sida mot oss hela tiden till exempel. Och sådana saker. Ja, men det är spännande. Och plötsligt så går det och fattar lite vad man ser. Och sen är det någonting mer med rymden, va? Det är ändå ganska förutsägbart. Planeterna, stjärnorna, vad som visar sig och när. Är inte det också lite skönt?
Mm.
Om man nu inte vill ha så jättemycket action. Men det kan man ju få också.
Och boken heter vad då, Lisa?
Rymdens gåtor heter den. Mm. Av Marie Rådbo. Mm.
Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 som ägnar hela morgonens program åt årets naturböcker. Och så här skriver Kenneth Meyer till oss på våra sociala medier. För mig som naturfotograf betyder naturböcker väldigt mycket. Jag läser dock inte bestämningsböcker så mycket, hellre andra faktaböcker och naturberättelser. Och Hanna Karlsson, hon skriver så här... Jag använder mig av artbestämningsappar som komplement, men jag kollar alltid även upp i en bok om arten kan stämma. Men en mobiltelefon kan aldrig ge den fantastiska känslan av att bläddra i en riktig bok, se bilderna och läsa texterna i sakta mak. Mm. Nu ska vi faktiskt få två boktips av två av våra lyssnare. Först Anna Brunsell från Karlstad. Om hon får välja en naturbok som hon tycker om så är det den här.
Jag har valt boken Galen i humlor av Dave Goulson.
Varför då?
Ja, det är en bok som är en blandning av en faktabok och med skönlitteraturkänsla som är skriven av en biolog från England som forskar om humlor och som skriver på ett sätt som är lättillgängligt och där man samtidigt lär sig väldigt mycket.
Mm. Vad är det bästa tycker du med den boken?
Att det han skriver är vardagliga upplevelser och hans händelser i sitt liv, och så skriver han det på ett sätt som gör att jag lär mig om humlor, att jag lär mig mer om naturen och att jag då blir mer observant om vad som händer med de här humlorna runt omkring mig. Till exempel efter jag läst den här boken så börjar jag med att inte klippa min gräsmatta helt och hållet, utan jag sparar stora öar med klöver, och då har jag en gräsmatta där jag har många besök av humlor och andra pollinerare.
Berättar Anna Brunsell från Karlstad. Och Ola Turesson från Emmaljunga tycker mycket om den nederländska konstnären Rin Portvlits naturbilder. Så han vill tipsa om Noaks ark, eller Äras den som äras bör, där Portvlits har målat djur han älskar, som alltså är så märkvärdiga att vi ibland glömmer bort det.
Och hela den här boken handlar om hur enligt Bibeln så var Noa och hans familj och alla djuren i den här jättestora lådan i ett år. Om Noa, han tyckte om att måla och teckna, vilket möjlighet han hade. För de här objekten, de satt stilla, de kom ingenstans. Och här är fantastiska bilder i denna boken. Första gången jag tittade i den så tog det 2 timmar att bläddra igenom den. Det är en underbar bok. Sen fortsätter boken om hur Noah han gjorde när han byggde arken och hur djuren kom in i arken och vilka han valde. Och sen målar han ut texten om som vi kan gå in i en tygaffär och köpa julgardiner med olika mönster. Och om Gud då i himlen, när han skapade djuren från början, hade han en stor tygbutik. Så är det ett helt uppslag med olika skinn, med zebraskinn och elefantskinn och ormskinn. Och sen är det ett annat uppslag om... Vi är van vid att en ko ser ut som den gör. Men då har han tecknat en ko som en boaorm. I formen av en boaorm, men den är svartvit med horn på.
Vad är det du tycker är bäst med den här? Varför är det här en bra naturbok?
Nej, men själva grejen som att ta sig tid. Att inte bara springa genom skogen eller ängen, utan ta sig tid. Vad är det som händer här? Hur vackert är det? Vilka är här? Vad betyder det för mig? Vad borde det betyda för mig? Att ta vara på naturupplevelsen och vara rädd om den.
Noaks ark, eller äras den som äras bör, av Rin Portvlitz. Ett tips från Naturmorgon-lyssnaren Ola Turesson. Och det här är en äldre bok som man får leta på antikvariat om man vill hitta den.
Åh, så trevligt.
Det älskar Jocke. Hörrni, vi kommer till sista bokhögen. Och där handlar alla böcker på något vis om människans relation till naturen. Jenny, vill du börja?
Mm. Jag har läst Det vilda hoppets geografi av Anita Goldman. Mm. Den här boken är inte så lätt att sammanfatta, för den är väldigt gedigen. Men låt mig börja med att säga att den är väldigt bra och att jag önskar att många skulle läsa den. För jag tänker att den passar väldigt bra i typ bokcirklar. För det finns så mycket man vill prata om när man har läst den. Så man längtar efter att någon annan också ska dela upplevelsen av läsningen. Liksom. Författaren Anita Goldman är, som alla vi andra, helt förskräckt över planetens hälsa, och hon ställer sig frågan: hur har vi hamnat här? Hur blev människans relation till naturen så här? Och kan vi kanske i det svaret också få reda på hur vi skulle kunna återupprätta en hälsosammare relation till naturen och till de andra organismerna? Inte bara jag, men tydligen Anita Goldman själv är en smula förvånad över att hon tar sig an det här ämnet. Hon har nämligen skrivit skönlitteratur tidigare, och hon har ägnat sig mycket åt att läsa bibliska texter med en feministisk blick. Men när hon nu ganska mycket som många genom trädgårdsintresse och kärlek till sin trädgård på Österlen förundras över naturen och får en spirande nyfikenhet och samtidigt oroas över klimatkris och andra planetära kriser, så har hon bestämt sig att det här är ämnet hon måste utforska. Så hon har lagt många, många år på att läsa, tänka och skriva den här boken. Och därmed har hon ju blivit en ekofeminist också, tänker jag. För jag tycker att hon tar rygg på Elin Wägner. Mm. Alltså det här är i andan av Fred med jorden eller Väckarklocka typ. Fast jädrar vilken ordrik bok hon har skrivit. Det är en samling isär, kan man säga, där Goldman tar reda på hur människor i västvärlden har tänkt, skrivit och förhållit sig till naturen. Hon berättar om filosofer, historiker, teologer och olika andra hjärnor som har formulerat sig i Europa och Amerika framförallt. För det är ju i västvärlden på något sätt som den här natursynen som vi har nu har blivit global, dessvärre då. Hon funderar på vad som hände i Edens lustgård egentligen. Vi får följa med vildmarksromantiker som Henry David Thoreau förstås och John Muir. Kanske kan vi skylla lite på René Descartes, filosofen från Frankrike, som formulerade det som att allting utom just vi människor då bara är mekaniska processer, vilket också inkluderar de andra djuren. Mm. Kanske som har gett till att vi nu kan ha djur i fabriker och sen slakta dem och äta dem, inte vet jag. Och hon ägnar en stor del åt boken åt jordbruket, som ju är så otroligt effektiviserat nu för tiden. Vad får det för konsekvenser? Inte bara för den biologiska mångfalden, men för den sociala gemenskapen, för relationen till, vi känner ju inte längre personen som har gjort tomaten, och vi känner inte jorden där tomaten växte.
Eller kanske växten som har gjort tomaten.
Känner vi inte, för vi köper ju den bara. Men, och det, så det är ju dystopiskt, det har ju varit många böcker vi har pratat om som handlar om människans destruktiva förhållande till de andra arterna. Och det finns ingen glasklar lösning här heller kanske, men den är så skickligt och personligt och snyggt skriven. Hon är en fantastisk skribent. Så att jag väljer ändå att göra som hon själv. Hon avslutar med att hitta hopp i litteraturen. Bland annat i Mary Oliver, den amerikanska poeten, som ju skriver, och då känner jag att det är fint att avsluta en bokpresentation med Oliver. Vi är hotade tillsammans eller på väg till en hållbar värld tillsammans. Vi är varandras öde.
Mm. Tack Jenny. Mm. Det vilda hoppets geografi av Anita Goldman är det som du har läst. Du har en liten bok kvar, Jocke. Vill du säga något kort om den?
Ja, men Dagsmia av Mats Ahlberg som är redaktör på ett bokförlag som heter Balder som också gett ut den här boken. En, precis som den heter då, Dagsmia betraktelse och så en fin bild från en sjö i Hälsingland tror jag det är. Och han bor i en liten by i Hälsingland och skriver bland annat om liksom såna här vardagsupplevelser i sin närhet. Jag vet inte, hinner jag läsa någon rad eller?
Ja, en liten rad.
En liten rad. Det var roligt för när jag började läsa den här på slutet här så insåg jag att det är som små kråkvinklar som vi brukar göra. Den här heter Är det någon där? Den dyker upp ur marken mellan några stora stenar in i skogen, fortsätter i utkanten av trädgården, ner under vägen och vidare genom nymarken på andra sidan på väg mot sjön. Och så det är en bäck som man följer, så får man liksom följa med Mats där och han hejar på bäcken. Och ja, väldigt fint faktiskt.
Ja, dags Meja. Och Helena...
Ja.
Du har en bok med en lite spännande titel, Skogen är min kropp.
Ja, det kanske man kan undra lite över, men Skogen är min kropp och i den barnens framtid heter den. Och det är liksom att vi har skogen inom oss. Ola Engelmark är det som har gjort den här boken. Skogsekolog, skogsägare och författare. Och han har tidigare gett ut böcker om hållbart skogsbruk med extra fokus på det som han kallar mångbruk. Att skogen, man kan använda skogen till mycket annat än virke på ett bättre sätt. Till exempel granskottssirap och turism. Ja.
Mm.
Den här boken tar vid där han har varit tidigare, men det är också någonting annat. Det är liksom sorgsen och melankolisk men ändå hoppfull bok. Och jag ska säga från början att det går liksom en personlig röd tråd i den här boken. Att han skriver om en sjukdom som smyger sig på honom. Den är med från början. Och det blir därmed ännu viktigare det här med bokslut och tankar om framtiden. Och han önskar sig framförallt en mer sansad skogsdebatt. Där inte många kan delta, inte bara två läger. Och framförallt så vänder han sig till barnen. Det är det som är barnens framtid där. Han har ställt en fråga till massor av mellanstadiebarn i Sverige. Hur ser du som barn på landets skogar och vad hoppas och tror du om skogarna när du blivit vuxen? Och de har svarat då med teckningar och tankar. Så det är det som är liksom, som en röd tråd i boken. Och många hoppas och önskar sig naturskogar. En del har roliga idéer om vad en skog skulle kunna vara. Till exempel, ska jag se här. Jag vill att skogen ska innehålla någon typ av fotbollstema. En fotbollsarena.
Ja,
och en del tror också att det kommer gå helt åt skogen. Men, eller som Agnes 11 år uttrycker det. Jag har målat den känslan jag får när jag hör ordet skog eller är i skogen. Jag har målat olika träd och gräs. I mitten har jag målat en stubbe och en människa som dricker varm choklad. Så här hoppas jag att skogen fortfarande känns och ser ut när jag är vuxen. Det är faktiskt en jättefin bok som verkligen berör.
Mm.
Skogen är min kropp, Ola Engelmark. Lisa, en bok om gränsland har du.
Ja, och framförallt en bok om ekologi. För det är i ekologins gränsland som Ove Eriksson har skrivit. Och han är professor emeritus i växtekologi vid Stockholms universitet och också i Kungliga vetenskapsakademin. Och egentligen skulle jag säga att det är en bok om hur ekologin som vetenskap har växt fram. Och lite i kontrast till det här vi också hör, man pratar om, slänger sig med ordet ekologi och ekosystem i alla möjliga sammanhang. Och han vill lite gärna förklara hur ekologin har växt fram och vad som är vetenskapen ekologi och begrepp som balans och stabilitet. Har man egentligen hittat liksom bevis för att det är en del av naturens inneboende på något vis natur? Ja, nej, men det är intressant hur med det här vetenskapliga resonerandet kring hur ekologi funkar.
Mm. Jag tänker att du ska få läsa lite högt också, inte ur just den boken, men en dikt från diktsamlingen De små ljudens sånger och andra dikter från skogen. Vem är det som har gjort den boken, Lisa?
Det är Jenny Abdelkader. Ja. Har vi gott om tid eller har vi kort om tid?
Vi tar den korta dikten, tänker jag.
Vi tar en kort som heter Mantra. Och det här är ju då mycket om skogen. Du kan gå till skogen med orden: med varje steg helar vi jorden, och med varje steg helar jorden oss. Och om du tänker att det verkligen skulle kunna vara så, då blir nog stigen mjukare, himlen högre och ljuset ännu ljusare.
Tack, Lisa. Hörrni, det var alla böcker vi hann med på en naturmorgon. 33 stycken tror jag, om jag har räknat rätt.
Oj, det är ändå mycket.
Det är ju jättemycket. Undrar om jag räknar fel, men jag tror inte det.
Vilken rikedom.
Ja, men verkligen. Och på vår hemsida så har vi skrivit några rader om varje bok. Och om några böcker som vi faktiskt inte har hunnit prata om under morgonen finns också där. Man kan gå in på sverigesradio.se/naturmorgon om man vill kolla in hela boklistan. Och det finns ju säkert böcker som vi har missat också. Det här ska ju inte då ses som en heltäckande lista över alla årets naturböcker. Men ändå, minst 33 stycken. Mina kära kollegor, är det någon som vill säga någonting kort om liksom något som fastnat lite extra efter allt det här bokslukeriet? Finns det någonting som inte, ja, men som har fastnat ordentligt?
Alltså, jag är slagen av hur mycket jobb det läggs ner på att ta reda på saker i naturen, formulera sig, tänka kring vår relation till naturen.
Mm. Det finns 19 igelkottsarter på jorden.
Ja. Och vissa är inte taggiga.
Nej, det är häftigt.
Och jag blev väldigt nyfiken på den här Anita Goldman-boken också.
Vi kan ha en bokcirkel kanske.
Ja, precis.
Och vad heter den, Lisa?
Musselväkter.
Musselväkter. Ja.
Jag har inte kunnat släppa, den har jag inte hunnit prata om, men i den här fladdermusboken, där får man veta att i Filippinerna finns det berättelser om Manananggal. Manananggal. Det betyder typ den som kan dela på sig. Det är ett monster, en kvinna som liksom sliter av sig underkroppen på natten, flyger iväg på fladdermusvingar, har en lång ihålig tunga som sticker in genom fönster. Oj. Och så suger hon helst blod av gravida kvinnor.
Ja. Ja. Men hon finns inte, va?
Det får man läsa om i boken där. Ja, nu hinner vi inte mer bokprat. Det är faktiskt någonting annat viktigt som står på tur. Nya naturfrågan. Och den här veckan låter den så här. Vi frågar efter en för mänskliga behov gudabenådad art. Allt på denna tropiska organism kan och har vi använt till matlagning, mattor, knappar och hudvård och mer. Frukten är spektakulär med sin vikt på ett par kilo och sin flytande spridningsförmåga. Kanske kan Chanel leda till rätt svar. Eller göken. Vill du vara med och tävla om en röd termos med Naturmorgon tryck vårt tygmärke med korpen på eller tygkassen, så kan du skicka ditt svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller till adressen Naturmorgon 35930 Växjö, och vi behöver ha ditt svar senast torsdag. Vi frågar efter en för mänskliga behov gudabenådad art. Allt på denna tropiska organism kan och har vi använt till matlagning, mattor, knappar och hudvård och mer. Frukten är spektakulär med sin vikt på ett par kilo och sin flytande spridningsförmåga. Kanske kan Chanel leda till rätt svar eller göken. Lång skägg var ju svaret på förra veckans fråga, och vinnare det var Karin Judén i Strängnäs, Kristin Olsson i Liden och Frida Stålbom i Kungsängen. Nästa vecka samlas vår naturpanel för att svara på era frågor, och det är inte för sent att skicka in om det är något ni gått och grubblat på. Maila oss på naturmorgon@sverigesradio.se. Och jag vet att Sofie Olofsson, som svarar på växtfrågor i panelen, hon blev väldigt glad senast när hon fick en fråga tillsammans med en film på lyssnarobservationen.
Det är roligt att jag har fått en film, så skicka gärna in fler filmer.
Ja, filmer är väldigt kul.
Det händer grejer där med.
Ja, det gör det.
Och här händer det att enen sprider sitt pollen.
Växtfilmer alltså efterlyses. Naturpanelen är på lördag. Vi som har frossat i naturböcker hela morgonen här i Växjö, det är ju jag, Karin Gyllenklev. Vilka mer har suttit här vid bordet?
Jenny Berntsson-Djurvall.
Lisa Henkov.
Joakim Lindvall.
Och Helena Söderlund.
Och du är också producent för programmet, Helena. Tekniken, den har Martin Tomolin skött. Tack för att ni har lyssnat och ha nu en riktigt trevlig helg.
Hej då!